Jag ska bara koppla till lite här så går det jättebra. Den tar liksom inte kopplingen helt. Vi hoppas att den gör det. Jag är lite avhängig av Gud och så är jag jätteavhängig av min Mac. Nu ska vi se om det går. När är vi? Nu kommer det. Halleluja. Ja, det går bra. Jag känner mig så trygg när du är på tekniken, Stefan. Ja. Man tänker liksom, kan det gå galet? Nej, det kan det inte. Tack ska du ha. Tack ska ni ha. Den här boken som Stefan rekommenderade, det var utgångspunktet för att jag fick en invitation. Han skrev att jag och Marina läser boken, vi skrattar och vi gråter och den berör oss djupt. Sen så sa han att kan ni komma någon helg i löpet av våren, och det kunde vi inte, men vi hade ledig en helg i början på hösten, och då sa han då blir det en uppstartshelg och vi vill gärna vara med, och det passar väldigt bra. I den här boken så har vi delat det som är vår erfarenhet av en flera generations församling där jag har varit pastor, och vi har på ett sätt haft fokus den här helgen, fredag och igår seminar och möte igår kväll, på kyrkan, församlingen. I eftermiddag skulle jag väldigt gärna ha ett fokus på familjen och hemmet. Och jag hoppas att det går bra. I den boken vill du hitta ett kapitel som heter Är Jesus hemma? Det är det jag delar och försöker att dela om Jesus och tro på hemmaplan. Turi och jag gifte oss tidigt. Vi fick 5 barn på 8 år innan vi förstod vad det kom av. Och det blev här, den här gängen. Jag levde ett mycket travelt pastorsliv. Det var ut och in, det var upp och ner, det var sent och tidigt, det var vardag och det var helg. Allt för mycket, allt för mycket. Det var min tur att lägga barnen, och jag skulle be aftonbön med Fredrik, den här killen. Han var ungefär på den åldern. Han sa inget, men jag förstod att han bar på en stor smärta. Jag sa, Fredrik, vad har hänt? Jag tänkte någonting hade hänt på skolan eller på, och jag tänkte att någonting hade hänt bland kamraterna. Och jag sa, du måste berätta, Fredrik, jag ser att du har det ont. Han sa inget. Han la sig, jag skulle be någonting, men jag sa, Fredrik, jag ser du har det ont. Du måste berätta, du måste säga vad som har hänt. Sen så bryter han ut plötsligt och säger, borta, borta, hemma, borta, 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 förstår du ingenting, farsan? Ditt liv är som en tipskupong, det är mer bortaseger än hemmaseger. Och det gick in i mitt hjärta så tungt, för han hade rätt. Av barn och fulla folk får man lyssna till sanningen, och det var sant och det var smärtsamt. Och det satt så djupt i flera dagar att när jag senare skulle be aftonbön med Fredrik, så ville han liksom göra det gott igen. Även om allt han sa den kvällen var sant, så sa han, farsan, det gör inget om du är mycket borta. Det är inte det jag vill höra heller. Det gör inget om du är mycket borta. Det blir ju som en soldat som kommer hem efter kriget. Det viktigaste är ju att han har överlevt. Tack Gud för barnen som vill vara så gärna. Men mer borta seger än hemma seger. I 2008 var jag predikant på predikantveckan i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Och jag lyssnade inte bara till mig själv, men jag lyssnade till något så unikt som en allmänlig pastor från en allmänlig kyrka i Amerika. Det finns ju nästan inget som är allmänlig i Amerika. Men han var alltså en ganska allmänlig pastor, Mark Holmen. Det Mark Holmen delade på predikantveckan 2008, det tog tag i mitt hjärta. För jag kände igen mig som pastor, att när man i vår tradition upplever att familjer som får barn bär sina barn till kyrkan. Några ställer, några kyrkor får dop, andra kyrkor som hos oss får välsignelse. Och vårt fokus är självklart barnen, gåvan Gud har gett. Och vi tänker, vad kan vi göra som kyrka för att hjälpa det här barnet att växa i tro, lära känna Jesus, bli en efterföljare och tjäna honom. Och därför så har vi vårt barnarbete, vårt tonåringsarbete, vårt ungdomsarbete. För vi vill ta hand om det här barnet från 0 till det 20 år och det kan gå på egna ben i sin tro. Det vi så ofta glömmer, det är ju att de som bar det här barnet till kyrkan, deras uppgift är ju att lära barnen att tro och att följa Jesus. Men det är nästan som om vårt fokus som pastorer och församlingsledare på ett sätt undergräver deras tjänst och kallelse. Det är nästan som vi säger utan att säga att det här är så svårt och det här är så allvarligt att det är inte för amatörer. Det är för proffs. Det betyder att kyrkan får ta hand om ditt barn, att lära dem att tro på Jesus. Det Mark Holman sa, det var, vi fick ändra fokus, inte bort från barnen, men vi fick se föräldrarna, mor och far. Vi fick tänka om, inte vad vi som kyrka ska göra för att hjälpa barnen, men i större grad fråga, vad kan vi som kyrka göra för att hjälpa föräldrarna när de är 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 och 20 år att lära sina egna barn att tro på Jesus och följa honom. Han hade skrivit en bok som heter Faith Begins at Home. Hur många folk här har läst den? Det var ingen. Den har inspirerat mycket folk. Den har kommit mycket runt i Willow Creek sammanhang. Det är andra böcker som kommer med något av det samma materialet som ligger i en stor undersökning i Amerika som jag ska komma tillbaka om kort. Förstår ni vad jag säger? Ja. Jag blir alltid så osäker när folk ser ut som de är chockade. Men jag tycker det går bra. Ja. Jag har bilder också för de som inte förstår. Jag har extra bilder för de som inte förstår text. De tänker, det där vet jag vad är. Ja, för man kan ju glömma saker. Oh, det är så jättedumt när jag glömmer ting. Man kan ju glömma små ting. Man kan glömma viktiga ting. Man kan glömma paraplyer. Man kan glömma handskar och man kan glömma allt som är viktigt. Och man tänker, hur kan jag leva utan min paraply? Och hur kan jag leva vidare när jag har glömt mina handskar? Så förstår man ju ganska snabbt att det är lätt ersättligt. Man kan köpa nya. Man kan få någon andra. Paraplyer är inget problem. Det är värre när man är kirurg. Står mitt i en operation. Står mitt i en operation och du tänker, vart la jag saxen? Oj, 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 jag hittar inte saxen och jag behöver den nu. Men det är inga problem, jag har ju den andra saxen. Nej, la jag båda saxarna i fru Isaksen? Nej, det här går inte bra. Eller man kan för exempel ha en protes. Ja, man kan ha en armprotes eller en benprotes. Och det kan hända att man checkar ut från ett hotell och glömmer att ta med sig protesen. Ja, du tänker, det är inte möjligt. Det kan ingen göra. Man åker inte från ett hotell utan en arm- eller benprotes. Nej, det tänkte också den här hotellkedjan Travelodge. Den är inte så stor, men de tänkte, nu ska vi börja räkna hur många arm- och benprotes som står igen i löpet av ett år. Och i löpet av ett år i Travelodge så är alltså 80 arm- och benproteser som står igen efter folk. Efter att de har checkat ut och de har glömt, och jag tänker, hur är det möjligt? Du checkar ut och tänker, fick jag med mig allt? Är det någonting vi har glömt? Nej, jag tror inte det. Jag tror vi fick med oss allt. Och så tänker du, är det möjligt? Ja, det är möjligt. Jag vet ju inte vad som är viktigt av det du har glömt. Men det jag vet, det är att det finns en berättelse som nästan...
Jaha!
Är det dålig kontakt här, va?
Ja.
Men det har ju gått bra till nu, Stefan. Det har ju det. Va? Då vet du kanske vilken berättelse jag vill dela med er. En underlig berättelse som nästan ingen talar om någon gång. För man liksom tänker, är det verkligen möjligt? Ja, man kan glömma en paraply och man kan glömma en handske. Man kan glömma en sax och man kan glömma en protes. Men man glömmer inte Jesus. Nej, det gör man inte. Inte om man är mor eller far. Där det berättelsen handlar om. Maria och Josef som i påsken åker till Jerusalem för att fira påsk. Och nu är Jesus 12 år och han ska vara med. Och de firar påsk och det är högtid i Jerusalem i flera dagar. Och när högtiden är slut så måste man åka hem. Och de börjar åka norrut dit de ska tillbaka till Nazaret. Och så åker de en hel dag utan att de tänker på, har vi fått med oss allt? Är alla med? Och så kommer de på att Jesus inte är med. Och så börjar de leta. Och så letar de och hittar inte Jesus i ressällskapet. Så åker de tillbaka till Jerusalem. Så får de leta i 3 dagar i Jerusalem innan de hittar Jesus. Och så hittar de Jesus i templet. Och när de hittar Jesus så säger de, att du kunde göra det här mot oss. Så säger han, visste ni inte att jag fick vara med min far? Så blir han med dem hem. Och så blir han hos dem och växer upp tillsammans hemma hos Maria och Josef. Ni känner historien. Var tog Jesus vägen? Då festen var över och de skulle hem igen stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. Det var en liten pojke som var med sin mor på julgudstjänst, och efter gudstjänst när han kom ut på trappan så frågade han morsan, du morsan, vart gör de av prästen till nästa jul? Han såg ju bara prästen en gång i år och det var varje gång det var jul, och han tänkte att prästen är någon man packar ihop med alla andra julpynten och tar fram varje jul, för det är bra med en präst i julen. Eller man kan göra som den här tyrken som säljer julkrybbor. Alltså, vi har Jesus någonstans bakom kassan. Men ska man köpa en julkrybba så vill ju Jesus ligga i krybban. Eller så finns det väl egentligen ingen julkrybba. Men om du frågar så ska vi hitta honom. Men han är inte central. Hur är det möjligt att resa från Jesus och glömma hon? Ja, min mor och far glömde mig. Jag var en av 6 syskon. Vi var hos vår farbror och morfar. De hade en gård och det var mycket spännande. Det var djur, det var allt möjligt. Och mor och far sa, nu åker vi snart så ni får vara här i närheten. Jag var borta i träna. Det var mycket spännande på en helt annan plats. När jag kom in på gården så såg jag bara bakljusen på bilen som körde iväg. Och det var i den tiden man talade mycket om Jesu igenkomst. Jag trodde han hade kommit, att nu åkte de med Jesus och jag var kvar. Och jag stod och grät och jag grät och jag grät och jag grät. Och tänk om mor och far hade kört en hel dag innan de förstod. Vart är Egil? Nej, de kom ju självklart inte en hel dag iväg. Nej, de kom bara ner på huvudvägen. Så tänkte de, det är någon som saknas. Vart är Egil? Och sen jag står där och gråter, så ser jag frontljusen när de kommer tillbaka för att hämta mig. Och jag blir så glad. Är det möjligt att glömma Jesus. 12-åring. Man tänker ju kanske att han är här, men han är ju inte när. Men det är många som har rest från Jesus. När jag möter folk som jag har varit tillsammans med i ungdomsarbete, kanske jag inte har sett dem på 20 år, kanske jag inte har sett dem på 30 år. Jag möter dem överraskande och vi delar liv och hur har det gått, vad jobbar du med, har du familj? Och så kommer jag frågan från pastorn, jag frågar, du lever väl med Jesus? Nej, jag gör väl egentligen inte det. Och jag frågar, vad var det som hände? Så säger de, nej, det hände väl inget speciellt, men jag gifte mig och så byggde vi hus, så fick jag jobb. Och så byggde vi en stuga, så fick vi barn, så fick jag ett annat jobb. Ja, du behöver inte berätta mer. Du har ju aldrig tagit något uppgör med tron eller tackat Jesus för det ni har haft. Du har bara inte haft plats. Du har bara glömt honom någonstans på vägen, hvor allt annat blev viktigare än Jesus Kristus. I den här boken som Mark Holman delar så kommer någon undersökning här, någon statistik. Jag ska inte plåga er med mycket, men jag tänker att man tyvärr har gått att se det. Att 59%, man gjorde undersökningen bland ungdomar i USA som har växt upp i kristna hem, så är det 59, alltså 6 av 10 åldern 18-25 som lämnar kyrkan, och det är 4 av 10 som har allvarliga tvivel om kristen tro. Ska ta lite mer, att 1 av 10 förlorar tron och 2 ut av 10 känner sig obekväma och innestängda mellan kyrkan och världen. Och 3 utav 10 förblir i kyrkan. Men 4 utav 10 lämnar kyrkan men inte tron. Och så tänker man, det här är i USA, det är långt borta. Men när jag plockar fram bilderna från söndagsskolan, när jag plockar fram bilderna från de som jag blev konfirmerad tillsammans med, när jag plockar fram foton från ungdomskören, så tänker jag, vart blev det av den? Hur gick det med henne? Vart är han? Vart blev det av alla som hade samma utgångsläge som du och jag? Ja visst kan man glömma Jesus. Man åker från en liten stad, ett bönehus, en kyrka, till en stor stad och börjar studier eller något annat liv, och många känner igen sig. Frågan är ju, vad är ett kristet hem? Arbetat i många år med TV2 i Norge, gjort program och talat med alla slags folk om tro. Nu de senaste säsongerna har jag gjort en serie som heter Resan hem. Kände folk i Norge, artister, politiker, musiker, skådisar, alla slags folk som de flesta känner. Och så har jag tagit dem med på en resa hem när de berättar om sin tro. Den tro de hade som de förlorade, eller den tro som var svag som blev stark, eller den tro som var stark och blev svag eller ändrade sig av något skäl. Vi har åkt också geografiskt till ett bönehus, till en kyrka, och så har de berättat. Och så har jag frågat, växte du upp i ett kristet hem? Och så har jag hört, ja, det var ett kulturkristet hem, det var ett statskyrkligt hem, det var alla slags möjliga hem som är betecknade. Så tänker jag, vad är? Är det här det här, menar du? Kär Jesus. Det är ju inte bara att jag ska ha kontakt med er och kontakt med mig själv, när jag ska ha kontakt med det här också. Det går bra. Vad tycker du att jag ska göra, Stefan? Du tycker ingenting. Vi försöker. Jag vet inte riktigt varför det blir.
Jag går och fixar några kablar. Om det händer en gång till så fixar jag det bara snabbt.
Ja, det går bra. Jag tycker det går bra. Så måste jag upp där och titta av och till för att se vad jag visar oss. Det är svårt det här att vara norsk i Finland. Ja, det är jättesvårt. Jag bara tänkte att jag skulle fråga, vad är det kristet hem? Nej, jag skulle göra frågan större. Vad är det ett kristet land? Vad är en kristen skola? Vad är en kristen tidning? Vad är det att någonting kan vara kristet? Och kan någonting vara kristet utan att Jesus är levande centrum, verkande till stede? Kan det vara någonting som är en kristen tradition utan Jesus? Kan vi ha en kristen kultur utan Jesus? Finns det någonting som är kristet om Jesus inte är där? Vad är ett kristet hem? Vilket hem har du kommit från? Vilket hem har jag skapat? Då gick det gick en dagsled i tron att han var med i ressällskapet. Jag tycker det där uttrycket är speciellt. Han är ju inte här, han är inte när, men han är väl i miljön. Någonstans här i den här miljön som jag är så mycket i. Jag växte upp i ett kristet hem. Mor och far hade varit missionärer i Indien innan jag blev född. Far blev pastor, senare missionsledare. Jag gick på en skola i Oslo och jag visste inte någon på den skolan som var kristna. Inte någon. Jag visste att det hade gått en kristen på den skolan, men han blev så mobbad, heter det på svensk? Att han blev så mobbad att jag tänkte, ingen ska få veta att jag är kristen. Men av och till så fick mina kamrater misstanke att de hörde att jag svor lite lägre och jag stjal lite mindre. Så de tänkte och de frågade, Egil, är du religiös? Då hade jag lärt mig själv ett standardsvar och det var, mor och far har varit missionärer i Indien. Ja, det är lite så där. Ganska sött för en som är 13, 14, 15. Men om du hade frågat mig idag och jag är 62, Egil, är du religiös? Du ska höra här att min mor och far, och tänker, har du ingen självständiga tankar? Har du inte tagit några valv själv? Och där satt vi, min bror och jag, det bröt i oss båda. Är det mors och fars tro eller är det vår? Ska det vi har lärt bli vårt? Eller ska det bara bli att mor och far har varit missionär i India? Han var ett år och ett halvt äldre än mig. Vi satt vid sidan om varann på ett möte. Det bröt i oss och predikanten sa, de som vill ta emot Jesus kan räcka upp handen. Och jag kände, det bankade. Så ser jag att brorsan vid sidan om mig lyfter handen. Och jag tänkte, att du tör. Så sa predikanten som var frimodig, de som har lyft sina händer kan resa på sig. Jag ser att brorsan lyft, inte bara lyfter handen, men han reser på sig. Och sen så säger den här frimodiga predikanten, alla som står kan komma fram, så ska vi be för er. Och min brorsa började gå. Och då tänkte jag, du ska inte gå ensam. Jag reste på mig och jag och brorsan gick fram och vi kom ner och vi gick fram till första bänken och min mor satt länge bak i salen. Så två pojkar gå och böja knä. Ta emot Jesus. Efter den dagen sa jag aldrig att jag är lite religiös för mor och far har varit missionär i Indien. Men jag sa, jag är en kristen för jag tror på Jesus Kristus. Jag vet ju inte vem du är och vart Jesus är i ditt liv. Kanske du är i kyrkan för din fru trivs här. Kanske du tycker att det är bra för dina barn att komma hit. Det är bra. Och så tänker jag att någon gång, på någon tidspunkt, så får du kanske tänka, men vart är Jesus i mitt liv? Eller finns han bara i ressällskapet, i miljö? Eller finns han levande i mitt liv? Det var ju så att man frågade dem som blev varande i tron och i kyrkan. Vem var viktig modell för dig och vem var viktig bli inflytande på ditt liv. Och mor säger alla på 81%, det är mor. 61% säger att det var far. Och jag tycker att det är ju fantastiskt att mor är så viktig. Och jag tycker att det är flott att vi fäder får vara med. Men vi ligger lite lågt. Ja. Mor lär barnen att be. Vi lär barnen att spela fotboll och göra business. Så gör vi det hos oss. Jag tycker att allt för många fädrar har abdicerat sin kallelse i hemmet och lämnat det till mor och kvinnorna som om det skulle vara någonting mjukt. Hur skulle det sett ut i våra familjer och kyrkor om inte det var för mor? Och jag tycker att vi fädrar får stå upp lite mer. Inte abdicera, men inta det som är vår viktigaste kallelse i livet. Amerika, så pastorn central och viktig, halleluja, vi är också där. Och sen så är det mor och farföräldrar på 30%. Vad lär vi av detta? Inte först och främst procenträkning, men vi lär att av de fyra viktigaste rollmodellerna i en människas liv som blir varande i tron och i kyrkan, av de fyra är tre i den näraste familjen. Det betyder att kyrkan är viktig, men inte det viktigaste. Det är viktigt vad vi gör och vem vi är i det här rummet och i den här byggnaden, men det blir inte det mest avgörande över tid. De tre näraste rollmodellerna finns i vårt eget hem, i vår egen familj. Det tänker jag inte betyder att vi ska ta ner vårt arbete bland barn och unga i kyrkan. Nej, vi ska lyfta upp det i vårt hem och tänka, det är viktigt att vi är i den viktigaste kallelsen i vårt liv. Kan jag få lyssna till ett lite amen? Ja, jag bara undrade om det var folk här, men det är visst det. Det är några här. Jag vet ju inte om det är vanligt att lyssna till Martin Luther, men Martin Luther säger att det är fast och visst att far och mor är apostlar, biskopar och präster för sina barn, för det är dessa som ger dem bekanta med evangeliet. Apostlar, präster, biskopar. Vi är ju tacksamma om föräldrarna är chaufförer, att de vill köra sina barn till kyrkan. Och jag tycker det är fantastiskt att de som inte är kristna, att de ändå vill köra sina barn till kyrkan. Att du inte delar tron, att du inte räknar dig som en kristen, men du tycker att det är viktigt att de får komma till kyrkan. God bless you. Men för oss som delar tron och som är kristna, att vi skulle abdicera från att vara biskoper, präster och även apostlar för våra egna barn till att bli chaufförer, det skulle inte vara sant. Då tror jag att barnen ville säga till oss föräldrar, jag tror att jag ska följa mor och far till kyrkan så att ni kan få lite upplärning och träning i hur ni kan lära oss om tron hemma, så ska vi komma och hämta er om 2 timmar. Alltså att man inte abdicerar. När Martin Luther byggde upp den lilla katekismen, heter det så, så var den inte först och främst för bruk i kyrkan. Den var för bruk i hemmet. Den var för bruk i hemmet. Vet du vad man kallade hemmet? Man kallade den lilla kyrkan på långt in på 1800-talet. Det var hemmet som var den lilla kyrkan, och det var katekismen som vi skulle få bruka. Vart ska de sökande, och jag blir så väldigt rädd när jag går här. Ja, vart ska man söka? Jo, får man börja ju leta någonstans, och när de inte hittade honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där, och efter 3 dagar fann de honom i templet. Och jag vill inte vara respektlös för Maria och Josef, men jag tänker, vart har ni letat? Har det inte varit påsk? Jo, ja, ja, jag vet ju att man hittar ju inte alltid kristna i kyrkan heller när det är påsk. Det vet vi ju. Ja, man hittar ju inte alltid heller kristna i kyrkan om det är söndag. Men det är ju kristna Men Jesus måste man ju veta vart man letar efter, eller? Och jag tänker inte vara respektlös, men jag kan ju tänka, Josef och Maria, vad gjorde ni i Jerusalem? Vart var ni? För självklart vill man börja leta där man har varit. Ja, på pensionatet och på restaurangen och där och allt som kan hända i Jerusalem när det är påsk med alla folk och alla man vet. Vad. Jag förstår ju att ni har varit många ställen med många folk, men 3 dagar innan ni kommer på, jag tror vi letar i templet nu. I vårt land så har det varit en andlig rörelse. I 1976 var det 6% av Norges befolkning som sa vi tror på andar, spöken och spiritism. 6%. I 2007 är det 60% av Norges befolkning som säger vi tror på andar, spöken och spiritism. Det har alltså varit en andlig rörelse, men den har inte gått till kyrkan. Den har gått nästan alla andra ställen. Och vart ska de leta, de som söker? För jag undrar, det kan väl inte vara så att de har letat i templet i 3 dagar utan att hitta Jesus. Det är väl inte möjligt. Ja, vi vet att templet är stort. Ja, vi vet att templet hade många avdelningar. Vi vet att templet var ett stort område, mycket verksamhet och mycket folk. Men det är väl inte så att man kan vara i ett tempel i 3 dagar utan att hitta Jesus. Eller att man skulle kunna vara i en kristen kyrka flera gånger utan att hitta Jesus. Eller är det möjligt att vara med i en miljö, sitta i en styrelse, vara med i ett arbete, men det är ingen som talar om Jesus? Det är inte någon som... Nej, det är inte möjligt. Det första man möter när man går i en kyrka, det får vara Jesus. Inte efter 3 dagar, men första dagen vill vi att folk ska veta. Den här kyrkan handlar om en person och en person alena. Det är Jesus Kristus. De blev förvånade att han hade varit där. Men han blev förvånad att de inte visste. När han säger, visste ni inte att jag fick vara hos min far? Det är på ett sätt att Jesus kanske som 12-åring för första gången verkligen personligen tänkt. Här hör jag hemma. Kanske han också för första gången märkte hur tomt det var. Att alla gjorde religiösa grejer, men Gud fanns inte levande till stede. Kanske han tänkte, någon får fylla det här huset med Guds närvaro. Förstår ni inte att någon får fylla det här huset, den här kyrkan med Gud? Jesus var där. Halleluja, jag säger det själv nu. Halleluja. Ja. Visste ni inte att jag måste vara hos min far? Och då avslutar jag med att fråga, är Jesus hemma? De här 5 barnen som vi har, som ja, vi fortfarande har, men som nu är vuxna och har egna familjer, de bodde ju hemma hos oss. Och har man 5 barn så kommer ju andra barn oss hela tiden. Och de kommer och frågar. Och vi hade 2 etager och man vet ju inte alltid vem som är vart. Så när någon kom på dörren och frågade, är Caroline hemma? Så gick ju inte jag runt hela huset och frågade, Caroline. Nej. Jag bara stod nere i gången och så ropade jag, Caroline, är du här? Nej, hon är inte här. Nej. Sen så kom det någon och frågade, är Fredrik hemma? Fredrik, är du här? Nej, han är inte hemma. Och sen så gick det upp på det sättet. Men tänk om någon skulle knacka på din dörr och fråga, är Jesus hemma? Vad ville du sagt? Kanske du ville sagt, nej, han är väl inte här. Men vi har en kyrka. Där har vi en pastor. Jag kan hjälpa dig dit. Ja, men jag är otrygg när jag går i en kyrka. Jag vågar inte det. Jag känner ingen pastor. Men jag känner er. Jag har hört och jag vet att ni tror på Jesus. Och jag behöver Jesus nu. Jesus! Ja, Jesus är här. Han blev inte kvar i kyrkan. Han blev med hem. Vi glömde inte Jesus när gudstjänsten var över. Han var med i bilen. Han var med i familjen. Han kan du möta i kyrkan. För han har gjort alla hem till sin fars hus. För där Jesus är Gud. Halleluja. Sedan följde han med dem hem. Alltså ner till Nazaret. Och han lydde dem i allt. Och hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Och Jesus blev äldre och visare. Och vann Guds och människors välbehag. Och det blev känt att han var hemma. Jag tänker att utmaningen idag på den här öppningshelgen, öppningssöndagen, det är att man får tänka att Jesus inte får bli kvar i kyrkan på gudstjänsten, men att han blir med hem och att han är både i kyrkan och i hemmet. När de frågade om de som blev borta från kyrkan och blev borta från tron, så svarade man som orsak att han var viktig i kyrkan, men han var aldrig viktig i hemmet. I den amerikanska undersökningen så var det bara 9% av kristna hem när de gjorde någonting i hemmet som hade med kristna övelser att göra. Be, ha aftonbön, ha någon typ av bordbön eller göra någon typ av läsning. 9% av kristna hem hade någonting som hade med det att göra. Gud var viktig i kyrkan, men han blev aldrig viktig hemma. När jag har sagt detta så vet jag att jag rör en smärta hos föräldrar och mor- och farföräldrar som inte har fått sina barn, alla eller någon, med på vägen. Och du kan tänka, jag har gjort allt galt. Jag känner folk som har gjort allt galt, men barnen är ändå hos Jesus. Och jag känner också de som har gjort allt rätt. Och ingen barn följde dem i tron. Vi sitter med vår sorg, vi sitter med vår smärta och vi sitter med vår glädje. Men ändå får alla ta sina egna val. Det vi ska göra är att hjälpa dem mest möjligt att ta goda val efter 20, 25 och 30 år. Jag vill avsluta och säga att i vårt hem så var vi 6 barn. Och vi bodde i en lägenhet och det var inte stor plats. Även om far var pastor och missionsledare så hade vi inte rum att han kunde få ett eget kontor. Så far hade ett hörn i stugan när han hade en egen stol. Där såg vi att han hade sina förberedelser, olika biblar, noteringar, tack ska du ha. Hans kristna andliga liv blev på ett sätt synligt. Jag tänker att far hade behövt ett kontor, men vi behövde att se hur det präglade hans liv. Han satt inte bara och las, han satt inte bara och noterade, men han bad. Och det blev också synligt. Far hade det för sig att han skulle böja knä när han bad. Ja. Och han bad så många törre bönar. Han bad så törre bönar att han av och till somnade själv av sina egna bönar. Vi hörde att han började med att be. Sen så hörde vi efter en stund. Okej. Så kände vi igen samma vändningar. Och vi kände igen namnen. Speciellt våra egna. Vi visste att när han hade bett för Terje så ville han be för Aril. När han bett för Liv ville han be för Roar. Och jag visste när han har bett för Roar så ber han för mig. När han bett för mig ville han be för Trond. Och så bad han för andra. Och det var de samma namnen som gick igen. När far låg sån in mot den stolen, så tyckte min bror Roar och jag att han såg ut som en häst. Och vi tänkte, vi får inte la en häst ri oss förbi. Nej, vi får ri på farsan när han ber. Och det blev inte bara en gång, när det blev gång på gång. När farsan gick ner i böneställning, så var vi på hans rygg och vi red. Och farsan hade någon märklig ävne att vara naturlig i det övernaturliga, som gjorde att han aldrig liksom kastas bort. Han bad och vi red. Och så avslutade han aldrig en sån ridetur utan att han tog ner den ene. Tog han ner den andra. Och så välsignade han oss. Och jag vet inte om det var rideturen, om det var välsignelsen eller om det var hela paketet. Men det var någonting att i det vardagsliga, i det naturliga, var Gud mitt i allt på ett naturligt sätt. Jag vet att vi är lite olika, vi har sett olika grejer, men jag skulle så önska att ingen skulle glömma igen Jesus i kyrkan, men att han blir med hem och att det blir känt i nabolaget bland grannarna att han är hemma hos dig. Om du inte vågar gå i kyrkan, om du inte känner någon pastor, så kan man knacka på dörren och tala med den som man känner och har förtröstning till. Och så kan man möta Jesus där. Vet du vad jag tänkte? Att jag bara skulle sluta predikan med en föräldravälsignelse. Jag vet att vi har barnvälsignelser, men nu är barnen inte här, så jag tänkte inte på barnen. Men jag tänkte på alla som har barn boende hemma. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Så tänkte jag, om ni bara kan resa på er, ni som har barn boende hemma. Är det okej? Okay? Alltså, lyssna nu. Jag vet att här kan det finns folk som är kristna, inte kristna. Kanske du är kristen, men inte din man, inte din fru. Det vet jag inget om. Och det är helt självklart frivilligt, för det jag ska göra, det är bara att välsigna er. I den kallelsen Gud har gett er. I den bönen som du har. Om jag skulle våga lite mer, så är det så att alla som står, ingen behöver sluta ögonen, men jag skulle önska att alla som står nu får en hand på sin axel. Sitter du i närheten av någon, skulle jag bara önska att du la en hand på axeln, och så välsignar vi dem, va? Det står några bak här. Ni som vill gå bort till någon, gör det. Ni behöver inte be höga bönner. Jag vill inte ha någon som trycker till någon. Jag vill att ni ska vara där och att man bara ska känna, jag står inte ensam. Kan ni röra lite på er som inte har barn boende hemma? Se runt er om alla har någon. Det är viktigt vad som sker i kyrkan. Det är ännu viktigare vad som sker hemma. Och jag vill säga att dina barn behöver ingen perfekta föräldrar, och det får de aldrig. Nej, det behöver de inte. De behöver någon som är ärliga och inser att de är syndare, men som kan uppleva och motta Guds nåd. Så vi kan demonstrera evangeliet hemma, att vi är inte perfekta, men vi lever i nåden. Och så ber vi om Guds välsignelse över våra liv. Herren välsigne dig och bevara dig. Jesu namn. Jesu namn. Jesu namn. Herren välsigne dig och bevara. Herren låt sitt ansikte. Amen. Amen. Åh, Jesu namn. Jesu namn.
Herren välsigne dig och bevare dig. Herren.
Du ser vem som står mitt i stormen, Herre. Mitt i kampen. Vad som händer med barnen. Vad som händer med äktefällan. Du vet vem som står mitt i stormen. Kom, kom, heligande. Kom, heligande. Kom, heligande. Tack att du inte lämnar oss. Att du blir igen i kyrkan. Tack att du blir med oss hem. Tack att du ska få prägla oss, vårt äktenskap, vår familj. Vi ber om Guds närvaro i alla rum i vårt hem. Vi ber om det i Jesu namn. Tack att du har lovat att bli med oss hem. Jag tackar dig, Herre, för att du är mitt i vår familj. Amen. Amen.